CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K.
Politik är ju så ibland. Ibland lyfter det bara inte. Och jag tror inte Nyamko Sabuni och jag kan framförallt inte förklara varför det inte lyfte. Jag tyckte förutsättningarna fanns där. Det gör det för att jag vill påverka och jag vill ta ansvar för det här fantastiska landet som jag tycker Sverige är. Mm. Och då måste man ibland smutsa ner händerna lite för att göra det. Man kan inte vara för fin. Generellt sett i svensk politik så är det lite för mycket perspektivet why don't you do it like we do it in Sweden? Och inte titta på hur gör andra länder. Jag tycker inte att man på förhand ska säga att man vissa ord är förbjudna eller vissa tankar är förbjudna.
Han är doktorn i ekonomisk historia som har varit ekonomisk politisk talesperson för Liberalerna 2 gånger. Först under Jan Björklunds partiledarskap, men då avgick han efter det att januariavtalet blev klart. När Nyamko Sabuni blev ny partiledare kom han tillbaka i samma roll igen och då var han beredd att acceptera att verka med januariavtalet som styråra och Stefan Löfven som statsminister. Efter högerpartiernas valseger tidigare i höst och den regeringsbildning som till sist blev klar efter över en månad tog han plats som utbildningsminister med ansvar för högskolor, forskning och folkbildning. De 4 högerpartierna talar ofta om ett paradigmskifte, men vad skulle det kunna innebära på utbildningsområdet? Mats Persson, välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Om vi börjar med hur den här regeringen kom till då. Många tyckte att det tog lite lång tid. Varför tog det så relativt lång tid?
Därför att det var 4 nya partier som skulle komma överens för första gången. Sen tror jag det, vilket jag inte tror man tänker på som vanlig väljare, men också ett behov på ett mänskligt plan för flera som varit aktiva i en valrörelse, inte sovit på 6 veckor, att få lite återhämtning också.
Till och med i ett sånt läge alltså, för det beskrevs i alla fall i den här famösa Svenska Dagbladet-artikeln av Torbjörn Nilsson och Maggie Strömberg som att Moderaterna hade en väldigt ambitiös och kanske överoptimistisk tidsplan. Men menar du att även de kände att nu får vi pusta lite?
Ja, men jag tror det fanns lite, i alla fall i första veckan, en liten dimension av att få sova ut och få landa valresultatet och sådär. Sen är det säkert så att det fanns, det är klart att om man ska bli statsminister vill man väl bli färdig med det så snart som möjligt. Mm. Så det är en full förståelse för det, men nej. Nu är det ju väldigt få som tänker på detta, om det tog 3 veckor eller 2 eller 4.
För jag hade inte tänkt på det så mycket förrän jag läste den där artikeln i Svenska Dagbladet som ju var rätt spännande då. Vad tänkte du när du läste den? För jag antar att du har läst den.
Nej, men att visa journalistikens styrka, tycker jag.
Du kände igen dig?
I en del av det, en del inte. Så ska det väl också vara.
Vad kände du inte igen dig i?
Ja, nej, men det här avtalet är ju ett avtal mellan 4 partier och det är ju det är inte så att ett parti har fått precis som det partiet ville, utan det är ju alla partier har fått ge och ta. Mm. Och det är väl helt uppenbart när man läser avtalet och så.
Men även när man läser artikeln tycker du att det beskrevs som att Sverigedemokraterna tog hem hela spelet så att säga, i artikeln?
Nej, så läser inte jag heller det, men det kanske fanns en och annan som tolkar på det sättet, men inte jag, nej.
Man får ju ändå intrycket av att flera partier lite grann hade underskattat betydelsen av att Sverigedemokraterna faktiskt är det största partiet i den här konstellationen och ville då ha inflytande därefter. Fanns det en sån underskattning i början, tror du? Att man tänkte att de kanske ändå är glada bara att få vara med lite grann?
Det tror jag absolut inte.
Inte?
Nej.
Så det här att man, som det beskrevs lite i den här artikeln, att man blev lite tagna på sängen av att de var så hårda, så att säga, och så envisa. Det var inte din bild.
Nej, och det var väl ett exempel på kanske en del av artikeln som jag inte höll med om. Nej.
Jag förstår. Du lär ha sagt i de där diskussionerna i alla fall, om du är rätt citerad, att januariavtalet, det var inget bra, för det var alldeles för detaljerat och för spretigt. Stämmer det?
Mm. Ja, men det står jag.
Du tycker det och sa det.
Ja, det står jag för. Ja.
Men tidigavtalet är ju 4 gånger så långt, tror jag, som januariavtalet. Det är också för detaljerat egentligen, för din smak, så att säga.
Jag tycker en stor skillnad mellan tidavtalet och januariavtalet är att det här handlar om Sveriges problem. De här 6 områdena som tidavtalet innehåller. Det är Sveriges stora problem. Det är att våra barn lär sig för lite i skolan. Det är att vi behöver ordning och reda i rättspolitiken. Och att vi inte kan ha, vi måste ha en stram migrationspolitik. Och sen en tillväxtinriktad liksom borgerlig ekonomisk politik. Medan januari, så det tar fasta på ändå Sveriges problem. Mm. Och ska 4 partier som tycker rätt lika, lite olika på några punkter, försöka hitta en gemensam väg på det som är viktigt för Sverige. Medan januariavtalet, det var det hade mer dimensionen av att olika partier skulle få in olika hjärtefrågor som kanske var i vissa fall och ganska långt ifrån vad svenska folket tänker på vid köksbordet.
Värnskatten.
Värnskatten var viktig för Sverige. Det är ju, jag hör ingen idag som kritiserar att den är, eller som föreslår att den ska tillbaka med Vänsterpartiet. Så det är väl ett tecken på att det var bra att den togs bort.
Men den var också viktig för er där och då, tänker jag. Eftersom det var något som Socialdemokraterna verkligen inte ville ha. Då kunde ni visa, titta här fick ni en riktig känga.
Ja, men jag tänkte kanske mer det fanns andra delar i det avtalet som var väldigt tydligt att det där vill man ha in för att man själv, det var bara partiet som ville det och så.
Mm. En annan sak som du lär ha sagt då enligt den där artikeln i det sammanhanget var att det blev väldigt oflexibelt, för att verkligheten händer ju. Det kommer kriser och saker förändras, och då var man bunden av ett avtal som utgick från hur situationen såg ut när det skrevs, så att säga. Det var inte så töjbart.
Nej, där tycker jag också att det finns en skillnad, att tidavtalet är mycket mer generellt och framförallt inte lika bundet för att saker och ting ska göra vid en viss tidpunkt. Någon reform tror jag har liksom en tidsplan. Så. De flesta har ju inte det. Medan januariavtalet innehöll, det ska införas den 1 juli ett visst år och sådär. Och då blir man väldigt bunden, och sen så händer en verklighet, corona eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen så står man där och så blir man, uppfattar väljarna att vad håller ni på med? Lös nu det här problemet. Det är det här problemet jag har i min vardag, och ni pratar om något som står på sidan 14 i ett avtal.
Och det signalerade väl också att man inte litade på varandra, att man satte sådana tydliga gränser. Om det då inte finns den typen av tidsgränser i tidavtalet, ska man tolka det som att här finns det ett större förtroende än vad det fanns mellan parterna i januariavtalet, eller?
Jag tolkar det lite så, ja. Och framförallt att det finns en väldigt tydlig vilja från de här 4 partierna att det här jag kan bara prata för mig själv, men jag gör ändå analysen att vi behöver ha en regering som kan ta ansvar för Sverige, som kan ta itu med Sveriges problem och som kan hålla hela mandatperioden. Och den förra höll ju inte hela mandatperioden.
Ska jag tolka
då behöver man ju ha liksom tillit mellan varandra och en inriktning att vi gör inte det här för att lura varandra, utan vi gör det här för att vi vill lösa de här problemen.
Utifrån läktarplats så är det väl många då som uppfattar det som att den svaga länken här är animositeten mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, och att man är så olika varandra och så. Har ni liksom signat upp för att, ska vi kalla det, gapa och blunda och äta även sånt som inte smakar så gott, just för att det finns ett viktigare mål, nämligen att hålla hela 4-årsperioden?
Nej, så ser jag inte alls på det.
Nej.
Utan tycker inte att det är... Tidavtalet är bra för Sverige. Det är ett avtal som är väldigt liberalt, väldigt borgerligt. Det är inte 100% Liberalernas partiprogram, men inte heller 100% Sverigedemokraternas partiprogram. Nej.
Men finns det ingenting i det som du genomför motvilligt, så att säga?
Klart det finns delar som jag inte hade lagt fram om jag hade haft egen majoritet, eller som jag tycker känns mindre bra. Men så är det i alla sammanhang, och återigen jag tycker, och det har varit min ingång egentligen sedan jag kom in i riksdagen och började med politik, att jag gör det för att jag vill påverka och jag vill ta ansvar för det här fantastiska landet som jag tycker Sverige är. Mm. Och då kan man inte, då måste man ibland smutsa ner händerna lite för att göra det. Man kan inte vara för fin och stå utanför och titta på, utan man måste vara på insidan och försöka göra skillnad.
Mm. En händelse som verkar ha lett till en stor kris i förhandlingarna inträffade cirka 4 dagar efter valet, när Sverigedemokraterna i ett avtalsutkast lär ha fått se formuleringen att de ska få ha, citat, synpunkter på budgeten, istället för, som de hade uppfattat, att man var överens om fullt och lika inflytande. Hur mycket handlade trots allt de här regeringsförhandlingarna om just det, det vill säga Sverigedemokraternas inflytande, trots att de inte skulle sitta i regering?
Det var en del, men det var inte det viktigaste. Det viktigaste var sakpolitiken och sakpolitiska innehållet, och det säger ju också Sverigedemokraterna själva. Och det är också min erfarenhet att den här typen av, att politik måste handla om människors vardag. Det måste handla om hur vanligt folk har det. Och det är väldigt diffust, för omöjligt för en vanlig människa att förstå de här processfrågorna. Det är ju ärligt talat väldigt få människor som bryr sig om det. Utan det handlar om, löser ni Sveriges problem eller löser ni inte Sveriges problem? Och nu har vi, Sverige har jättestora problem och en väldigt utmanad omvärld. Och då tror jag liksom, exakt vilket inflytande ett visst parti har och så, det är inte det väljarna, min erfarenhet är det, det är inte det människor på stan hemma i Lund frågar mig om.
Utan inte
det,
ens liberaler?
Inte ens liberala väljare. Sen finns det säkert liksom medlemmar i alla partier som tänker mycket på sånt. Men väljarna är ju inte där och ska ju inte vara där.
Tidavtalet satte ju punkt ändå för en 12 år lång period av isolering i riksdagen, kan man säga, av Sverigedemokraterna. Har den isoleringen varit rimlig fram tills den punkten, det vill säga nu? Eller borde den här isoleringen, så här sett i backspegeln, ha brutits egentligen långt tidigare? Tycker du?
Ja. Den borde ha brutits tidigare.
Och vad är det som gör att du kommer fram till det?
Med det säger inte jag att det borde ha brutits ett visst år. Det kan inte jag säga. Men det är väl uppenbart att det inte funkade. Och det gick ju så långt så att det blev uppenbart att det inte funkade juni 2021. För då hade Sverige regeringskris. Därför att majoritet i riksdagen röstade emot Magdalena Andersson i januariavtalet föll. Så det är ju inte, det har ju visat sig att det är inte bara Sverigedemokraterna man kan hantera på det sättet att man fryser ut, utan det gäller ju också numera Vänsterpartiet. Så att det, och sen exakt när det här var, det kan inte jag svara på.
Men, jag tänker konsekvensen.
Men du hör ju vad jag säger, liksom, att det är ju en stor game changer i svensk politik, att det partiet som under hela efterkrigstiden var kamrat 4% och stödde alla socialdemokratiska regeringar, trots att Socialdemokraterna med 1968 som ett undantag inte hade egen majoritet, men ändå kunde styra Sverige med lite hjälp av tvåkammarriksdag och sånt där också. Men likväl, att de plötsligt i juni 2021 sa att nu gör inte vi det längre. Och det berodde ju, så att det, är liksom, det handlar inte om Sverigedemokraterna, det handlar om ett större. Mm. Att inget parti idag accepterar att vara stödparti till en regering utan att kräva politiskt inflytande. Det är ju något nytt.
Mm. Jag tänker konsekvensen från ett borgerligt perspektiv. Du är ju en borgerlig person. Det är ju att Socialdemokraterna fick regera då med stöd av Miljöpartiet i 8 år. Apropå den där frågan, när hade det varit rimligt att bryta isoleringen?
Nej, men jag kan inte svara på det. Alltså, politik är inte svart eller vitt. Men jag konstaterar bara att det liksom kom till en punkt och sen blev det liksom helt uppenbart juni 2021. Det är möjligt att den punkten hade infallit någon gång tidigare före det.
Mm. Så det var Vänsterpartiets agerande egentligen som gjorde det uppenbart för dig då? Att nu går det verkligen inte längre, för nu har vi två partier som då isolerar sig eller ska isoleras.
Exakt så.
Mm. Om vi backar lite längre tillbaka, så var ju du ekonomisk-politisk talesperson under Jan Björklunds sista 3 år som partiledare, och han var ju en svuren motståndare till allt samarbete med Sverigedemokraterna, något som bland annat kom till uttryck i ett ofta citerat tal från Järvaveckan i juni 2017.
Jag vet vad Sverigedemokraterna är för parti. Det är ett parti som gör skillnad på människor och människor. Det är ett parti som har sina rötter i nynazismen och som fortfarande har en fot kvar, rejält parkerad i den rasistiska myllan. Mina söner och våra söner är adopterade från andra sidan jordklotet. Och de ska veta en sak. Jag kommer aldrig att medverka till att Sverigedemokraterna får politisk makt i vårt land.
Jan Björklund från Järva veckan 2017. Vad tänkte du, Mats Persson, när du hörde det här? Minns du det?
Det minns jag inte. Vad jag tänkte
vad
då?
Tänker du när du hör det nu då?
Nej, men att full respekt för att han hade den uppfattningen. Men att verkligheten ser lite annorlunda ut och kommer jag tillbaka till juni 2021.
Det är ändå ganska nyligen, juni 2021. Så hur länge skulle du säga, mellan tummen och pekfingret, har du haft en annan uppfattning än den som kom till uttryck här genom Jan Björklund?
Nej, jag har inte haft någon annan uppfattning än det som partiet har drivit hela tiden. Då tyckte jag ju 2018 att man borde prova möjligheten att styra Sverige. Det analysen jag gjorde var att det fanns en icke-socialistisk majoritet i Sveriges riksdag efter valet 2018 och man borde prova möjligheten att styra Sverige i en borgerlig regering.
Men där var du och Björklund
oense. Där tyckte vi olika, precis så.
När du valde att avgå där som ekonomisk politisk talesperson, det var ju före Björklund hade aviserat sin avgång, men du visste kanske att han skulle sluta, eller?
Nej.
Det visste du inte?
Nej, nej.
Nej, okej. Okay. Sen kom du tillbaka rätt snabbt igen då. Det var inte så lång tid. Det var när Nyamko Sabuni blev partiledare. Vad var det du hoppades att hon skulle kunna åstadkomma som skilde sig från det som Björklund hade gjort?
Det som det blev. Nämligen att Liberalerna är ett borgerligt parti.
Ja, det tycker du ändå att hon, det är henne man ska så att säga tacka för utifrån ditt perspektiv för det?
Det tycker jag ändå är uppenbart att
jo, det är väl okontroversiellt.
Stor insats hon gjorde.
Men varför blev det ändå inte så att hon lyckades lyfta partiet? Snarare tvärtom, parkerades liksom på 2%. Det var ju, måste ju många av er ha fått dödsskräck.
Politik är ju så ibland att det går inte att förklara. Politik är otroligt svårt. Och ibland lyfter det bara inte. Och jag tror inte Nyamko Sabuni och jag kan framförallt inte förklara varför det inte lyfte. Jag tyckte förutsättningarna fanns där. Mediasituationen blev som den blev och sen valde hon att avgå.
Men var det mediasituationen? Jag uppfattade det som att hon inte riktigt hade helhjärtat stöd i sitt eget parti och att det i sin tur triggade mediesituationen, som man kallar det.
Det ligger nog lite i det du säger, tror jag. Att sen vad som är hönanlägget är svårt att veta, men det är klart att det fanns den dimensionen i det hela också, såklart.
Tror du att hon straffades av medierna för sitt vägval?
Nej, det tror jag inte. Alltså, jag tror inte att hon... Jag menar, det finns ju fler partier som har gjort den resan.
Moderaterna under Anna Kinberg Batra, och det kan man vissa hävda att hon straffades av både medierna och andra.
Ja, det kanske, det har jag inte reflekterat över, men det kanske är så att det är lättare för den som kommer efter att det blir liksom en annan medial vinkel då när man är avtagare av ett politiskt projekt. Det är möjligt att det är så.
Skulle det förklara varför Johan Persson då ganska snabbt lyckades fördubbla opinionssiffrorna när han tog över?
Johan Persson har några väldigt starka egenskaper, tycker jag. Han har väldigt stark kommunikativ förmåga att med hjälp av liknelser göra svår politik begripligt för vanligt folk. Och han har han är sig själv, och det tror jag många människor uppskattar i en tid när politiker kanske ibland uppfattas vara lite påklistrade eller inte ärliga eller inte sig själva. Och han är alltid sig själv.
Det kom ju verkligen till uttryck. Han var ju en av alldeles för få partiledare som faktiskt nappade på kvartals erbjudande att göra en sommartimme. Den kan jag, för er som lyssnar på det här, det kan jag verkligen varmt rekommendera. Han tycktes trivas i den rollen här i kvartal. En del i tidigare avtalet är en betydligt stramare migrationspolitik än tidigare. Bland förslagen till skärpningar finns bland annat stärkta inre gränskontroller, avskaffande av permanenta uppehållstillstånd och kraftigt begränsad rätt till familjeåterförening. Att utreda möjligheten till utvisning av utländska medborgare på grund av bristande vandel och en kraftig begränsning av antalet kvotflyktingar. Hur svårt var det, Mats Persson, för ditt parti att acceptera alla de här skärpningarna när det gäller migrationen?
Men Liberalerna är ett parti som vill ha en stramare migrationspolitik än vad vi har idag. Och det finns det ju brett stöd för i Sveriges riksdag. Jag konstaterar nu att Socialdemokraterna inte har något emot de här förslagen som nu finns i tidigare avtalet. Så att det är det svenska folket vill ha. Man vill ha en stramare migrationspolitik, och det är också det som en klar riksdagsmajoritet vill ha. Så att det är ju nödvändigt med tanke på den stora migration Sverige har haft, och framförallt de stora integrationsproblem vi har. Att i det läget så måste vi föra en stram migrationspolitik, och det tror jag de flesta inser.
Du är lite förvånad över att Socialdemokraterna inte slog ner på en enda punkt, utan snarare försökte ta åt sig äran för skärpningarna.
Ja, lite förvånad är jag nog allt över det. Men det visar väl hur migrationspolitiken historiskt sett har fungerat, att det ofta är väldigt tvära kast. Vi hade 90-talssituationen med flyktingströmmar från Balkan. Då införde den borgerliga regeringen då visumkrav. Väldigt snäva kast från en dag till en annan. Och sen hade vi 2015-2016 Europas lägsta nivå, eller Europas miniminivå.
Om det nu var det. Det är där de tvistade.
Ja, okej, men nära det i alla fall. Mm. Ja. Mm. Och uppenbarligen hade det effekt. Det kom inte längre 13 000 i veckan över Öresundsbron efter det. Så att det är ju det som har präglat svensk migrationspolitik. Och kanske är det så nu att vi går in i ett nytt skede, att det är en mer långsiktig politik, och att den under ganska lång tid nu kommer vara stram. Mm. Och det är ju rimligt i det här läget.
Liberalerna är trots allt ett parti där ganska många ledande företrädare länge har haft en mycket mer generös syn på migration. Så hur tror du att det här kommer funka när de här förslagen ska omsättas i konkret politik? Kommer Liberalernas riksdagsledamöter verkligen att rösta igenom dem då?
Ja, det är jag helt övertygad om.
Är du?
Och det här handlar ju om asylrätten gäller ju, och den ska gälla framåt. Och det är ju viktigt, så att det här handlar ju inte om att kringskära en människas rätt att söka asyl i Sverige och få sin sak prövad. Men det här handlar ju om att ha regler som gör att av dem som kommer till Europa så kommer det vara mer attraktivt att söka asyl i andra länder än i Sverige. Och det tycker jag lite ibland glöms bort i debatten, att det här är ju en kombination av europeisk politik och nationell politik. Som hänger ihop.
När du ändå nämner asylrätten, det där är någonting som jag ofta kan tycka skaver lite, att man säger att den ska värnas och så, men faktum är ju att vi gör det ju så svårt vi kan för människor att faktiskt komma hit och åtnjuta den rätten. Hur får du ihop den här argumentationen? Vi har ju transportörsansvaret för flygbolagen. Det är ju inte meningen att någon ska kunna ta sig från långt bort härifrån till Sverige för att söka asyl. Vi gör ju allt vi kan för att förhindra det. Är det då rimligt att tala om att värna asylrätten egentligen?
Ja, det tycker jag, men jag tycker att din fråga är väldigt relevant, och det är ju uppenbart för oss, lika jag själv som är intresserad av historia, så det är klart att Genèvekonventionen skrevs i en annan tid. Den skrevs med utgångspunkt från erfarenheterna från andra världskriget.
Kanske mer det vi ser i Ukraina, någonting liknande.
Precis så. Alltså händelser i vår närhet där människor behöver söka politisk asyl, och att man då ska ha den möjligheten. Och sen så har vi på senare år parallellt haft en utveckling med kanske mer av ekonomiska migranter kombinerat med politiska flyktingar som flyr från vissa länder. Och där det är väldigt svårt att veta vem är en ekonomisk migrant och vem är en politisk flykting.
Många är nog lite både och, tror jag.
Ja, det också.
Det är klart
och det
att
visar
kan vara
komplexiteten i det
tufft
hela.
Tufft att leva i vissa länder även om man kanske inte har klockrena asylskäl. Så.
Precis så.
Det finns ju ledamöter i ditt parti som ändå har uttryckt att de förbehåller sig rätten att rösta nej till enskilda delar av Tidöavtalet som de inte gillar. Till exempel riksdagsledamoten Anna Starbrink sa till Expressen så här, jag citerar: "Vi har inte förbundit oss att rösta ja till tiggeriförbudet. När den frågan kommer upp kommer jag att rösta nej. Detsamma gäller förslag om att skära ner rätten till tolk. Jag tänker inte medverka till att dra in tolkhjälp i vården. Det gäller oavsett hur länge personen har bott i Sverige." Anna Starbrink säger det. Är det okej, så att säga, enligt Tidöavtalet för ledamöter i de partier som ingår och rösta nej mot en del av det som ingår där?
Jag tror att man ska ta saker och ting i steg för steg här. Det som står i Tidöavtalet gäller ju. Men rätt så många av de punkterna är ju då, alltså, politik är inte ett eller noll. Politik är inte svart eller vitt.
Ja, det här är en utredning om tiggeriförbud.
Det är precis det jag försöker komma till. Ja. Exakt, för att bekräfta det du säger. Att ta frågan om tolk, så det är en otroligt stor fråga. Har man rätt till tolk? Ja. Ska man betala det själv eller ska samhället betala? Om samhället ska samhället betala all typ av tolkverksamhet eller bara en del tolkverksamhet som är nödvändig för att man är människa? Alltså, det här är inte svart eller vitt. Det här är gråskalor, och det är precis det här man behöver titta på och utreda fram och tillbaka.
Jag förstår, men det betyder att om utredningen skulle landa i att så här kan man genomföra tiggeriförbud och så kommer det så småningom upp i riksdagen, då är det inga konstigheter att delar av Liberalerna kanske röstar nej till det, för de tyckte inte att det var ett bra förslag, eller?
Min bedömning är att vi kommer landa i modeller som gör att alla företrädare för de fyra Tidöpartierna kommer tycka att den modell som man kommer överens om, den kompromissen som det blir, att man tycker att den är tillräckligt bra, så kommer alla rösta på det. Och så kommer det vara på punkt efter punkt i Tidöavtalet.
Du nämnde det där med tolk, det tycker jag är spännande. Vi i Sverige har ju en tradition lite grann i den offentliga debatten av att vara oss själva nog. Det är inte jättevanligt med den här typen av tolkhjälp som vi har i Sverige i nästan något annat land. Är det en faktor som är intressant i sammanhanget? Att vi är väldigt ensamma om att ha så pass vidsträckt och mångårig. Det finns liksom inget bortre datum för när man inte längre kan få tolk betalt.
Nej, men jag tycker det är en sån fråga. Som jag tror att många svenskar tänker, så tror jag många svenskar inte tycker att det är självklart att någon som har bott i Sverige hur länge som helst, år efter år, att skattebetalarna ska betala tolkhjälp. Samtidigt tror jag att svenska folket också tycker att det kan störa sig över att det finns människor som inte lär sig språket under ett helt liv i Sverige. Samtidigt så tror jag de flesta att inte tycker att det ska innebära att man får sämre vård.
Nej, det är
eller
att det ska
påverka patientsäkerheten i det faktiska mötet. Och nu låter jag jättetråkig, känner jag, men liksom det är just därför jag säger det, att det är inte svart eller vitt, det är målkonflikter. Och någonstans i den målkonflikten behöver man hitta liksom en punkt där man tycker att det blir rimligt.
Nu är du på kvartal, och det må vara så att andra medier tycker att det är tråkigt, men jag tycker att det där är ganska intressanta resonemang, just att det inte är svart eller vitt. I Tidöavtalets avsnitt om migration står det så här: målet är att skapa ett paradigmskifte i synen på asylmottagande för att utgångspunkten ska vara att skydd för den som flyr en konflikt eller kris ska erbjudas tillfälligt och för den som flyr Sveriges närområde. Sverige ska inte i något avseende vara mer generöst i synen på asyl än vad som följer av våra förpliktelser enligt EU-rätt eller andra juridiskt bindande internationella traktat. Som minister för högre utbildning och forskning, hur ser du på risken att den här allmänna inriktningen som jag just redogjorde för, att den spiller över också på gästforskare och studenter och så?
Inte alls faktiskt. Jag tycker att det är en del av paradigmskiftet här, att vi ju skriver rakt ut i avtalet att vi ska ha undantag för specifikt utländska forskare och doktorander. Och det är ju, paradigmskiftet ligger ju delvis i just detta, att Sverige har ju under lång tid haft en idé om att vi typ behandlar asylsökande och väldigt högutbildad arbetskraft på ungefär samma sätt. Det är det väldigt, väldigt, väldigt få andra länder som gör. Och jag bor i Lund, har akademisk bakgrund själv, umgås med många människor som kommer från andra länder som forskar eller jobbar nära Lunds universitet. Min son går på en skola med där människor kommer från hela världen. Det är liksom en del av min vardag. Och att vi skulle införa migrationsregler som gör att vi liksom stänger möjligheten för en forskare från Storbritannien att komma hit, eller från en Så det tycker jag verkar jättemärkligt. Och det är därför vi är så tydliga med att vi kommer ha särskilda regler för högutbildad arbetskraft.
Och hur definierar man det då? För att det verkar ju i alla fall så att de förändringar som redan har gjorts i migrationsrätten, där vittnar ju flera lärosäten om problem just med utländska doktorander. Bland annat är det väldigt långa handläggningstider, vilket skapar osäkerhet. Och ett skäl till att det är långa handläggningstider är ju att vi har de här tillfälliga uppehållstillstånden som omprövas med relativt jämna mellanrum. Det gör att köerna växer. Och blir det nu mer skärpningar då, som ni ändå har aviserat, finns det inte en risk att de där problemen trots allt blir ännu större?
Nej, just därför att vi kommer skilja på detta.
Och hur?
Anledningen till att vi är där vi är nu är att man inte har skilt på det. Alltså den konkreta politiska förslaget som ligger, eller lagstiftningen som ligger till grund för detta, är ju tuffare krav på försörjning för sig själv och för anhöriga. Mm. Som i grund och botten är bra, men där man ju då aldrig gjort.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Borde särskilda bestämmelser för högutbildad arbetskraft eller forskare till exempel.
Så om en gästforskare inte kan försörja sin familj enligt de riktlinjer som krävs enligt annan migrationslagstiftning, då kommer de undantas från det.
Precis, och det står ju explicit i Tidöavtalet att vi ska ha särskilda regler för. Men idag gör man ju ingen skillnad, och det får ju då, om det ska bli lite tekniskt, får ju då effekten att ofta inom akademin efter man har disputerat så får man. Det är lite olika från fakultet till fakultet, men man kan få ett ettårigt postdoc efter doktorstiteln. Det är en ettårig, och det funkar inte med de nya regler som kom för något år sedan som socialdemokratiska regeringen införde. Det opponerade vi liberalerna oss mot då och sa, kan man inte ha ett undantag? Och det sa man nej till då, men nu har vi fått in ett sånt undantag i
Tidöavtalet. Okej, så du kan egentligen lova mer eller mindre att är man gästforskare eller gäststudent eller något sånt och kan visa det, då kommer man inte omfattas?
Vi kommer ha särskilda undantag för den gruppen. Det står ju i Tidöavtalet, och det är jag jättenöjd med att det finns där.
Sverige har ju, om vi vidgar perspektivet lite länge, ändå dragit nytta av den här imagen som vi har haft länge som ett öppet land. Väldigt öppet mot omvärlden. Finns det en risk för att vi tappar det bästa med den utvecklingen när vi liksom skickar ut den här signalen i världen att those days are over?
Jag tycker att det är en bra fråga. Jag tycker att man ska fundera över det. Och framförallt så tycker jag att det viktiga är att vi inte går i den danska utvecklingen när det kommer till retoriken kring invandring och migration.
Vad är det specifikt när du tänker på Danmark, hur de pratar om det här som du verkligen inte vill ha hit?
Men jag tycker att regelmässigt, sakpolitiskt, finns det mycket att lära av Danmark. Det kommer till utformning av regler. Men hur man där under lång tid, där migration har varit en del av kulturkriget i Danmark egentligen.
Det har det väl varit här också?
Men när man har använt de nya reglerna har handlat väldigt mycket om att sända signaler till andra länder. Snarare om att försöka göra det bästa för sitt land. Man gör en skillnad där. Och jag tror att det ska vi akta oss för. Vi ska inte firas med tårta när man utvisar människor och så. Alltså det här är människor vi pratar om. En del kommer få stanna, andra kommer inte få stanna. Och det är så det ska vara. Men det är liksom inte en del av liksom kortsiktiga politisk retorik.
Titta här vad elaka vi är mot utlänningar. Så här, det är ingen idé du kommer hit. Det är den typen. Men då tänker jag på den här så kallade smyckeslagen som blev väldigt omdiskuterad i Danmark. man kan tycka att det finns en rimlighet, låt säga för att verkligen göra det extremt, att det kommer hit en asylsökande som är väldigt rik. Det kan man ju vara och ändå ha skyddsbehov. Är det orimligt då att man får betala en del av sitt uppehälle i Sverige? Skulle en sån regel kunna komma även i Sverige?
Ja, det tror jag absolut. Man kan tänka sig
till och med
att man
smycken, någon, personliga familjeklenoder, guldsmycken nu, kanske är värda jättemycket.
Nu du kanske har svarat på fel fråga, så låt mig förtydliga då. Nej, men att man har en avgift, någon form av avgift för att man kommer hit och söker asyl. Det tycker jag man kan diskutera. Det är jag öppen för. Men det är inte detsamma som att man avhumaniserar människor eller att man tar någons vigselring eller att man gör det för att liksom utnyttja människor. Så det är det jag tycker vi ska komma bort ifrån. Och jag tycker att där är det danska exemplet. Jag tycker det finns mycket att lära av Danmark kring många politikområden, men den retoriska utvecklingen i Danmark, där har vi inte mycket att lära.
Säger utbildningsminister Mats Persson, som alltså gäst i fredagsintervjun den här veckan. Som utbildningsminister styr Mats Persson över ett område som brottas med en sjunkande kvalitet, åtminstone om man ska jämföra med hur svenska universitet står sig i jämförelse med andra länder. 2012 hade Sverige 3 universitet bland topp 100 på Times Higher Educations lista över universitet med bäst rykte i världen. 10 år senare finns bara 1 kvar på den där listan. Vad beror det på, tror du?
Att vi har stått stilla när alla andra har sprungit snabbt.
Så vi har inte blivit sämre utan andra har blivit bättre?
Det spelar ingen roll, för när alla andra blir bättre så blir vi relativt sett sämre. Och vi har under lång tid, under de här 8 åren med Socialdemokraterna vid makten, så har ju idén varit att jobba med kvantitet istället för kvalitet. Det har varit väldigt viktigt för den tidigare regeringen att omvandla högskolor till universitet, ofta med partipolitiska hänsynstagande. Det har varit arbetsmarknadspolitiska hänsyn snarare än vad som är bäst för Sverige och att vi ska ha forskning i spjutspets.
Var det fel att göra vissa av de här högskolorna till universitet, tycker du?
Jag tycker framförallt att sättet det gick till på var fel. Att det gick... Den bilden man får utifrån som betraktare är att det fanns mycket partipolitik och mycket politik i det. Jag tycker att i det önskade läget så skulle man naturligtvis finnas tydliga kriterier för vad måste man uppnå för att bli ett universitet.
Det finns inte riktigt.
Nej, det finns absolut inte.
Nej, så egentligen är det bara en finare titel som det är nu?
Ja, som det har varit nu har ju detta varit ett politiskt verktyg som regeringar har använt sig av, och det har ju varit socialdemokratiska regeringar som har gjort de här. Under de 8 åren det var alliansstyre så blev det inga nya universitet.
Ja, just det, men jag har ändå svårt att tänka mig att det är det som eventuellt då har försämrat de här toppuniversiteten i Sveriges ranking på den här högsta listan, eller hur skulle ett sånt samband kunna se ut?
Det är naturligtvis inte den enda förklaringen, men sambandet är ju på det sättet att en del av pengarna har satsats på de nya universiteten på bekostnad av de tidigare.
Det är så, alltså det är pengar som kanske Lund, Uppsala och KTH hade fått annars?
Ja, inte nog, utan det är så att när ett högskola blir ett universitet så får man mer pengar av regeringen. Det ligger liksom inbakat i hela konceptet.
Jo, men fick de andra mindre? Bara därför?
Det ligger liksom i den totala kakan, så den är ju begränsad.
Det är en filosofisk fråga huruvida de hade fått, om det hade ökat satsningen.
Man kan ju tänka sig att det var på det sättet.
Okay,
så det tror jag är en problematik. Sen tror jag generellt sett att det är så att lärosäten behöver bli mer internationaliserade. Jag vill verkligen inte säga att det bara beror på den socialdemokratiska regeringen. Det tycker jag är för populistiskt eller för enkelspåret. Utan Det är mer mångfacetterat än så. Men utöver det så tror jag att bristen på internationalisering är en viktig del. Och i det ligger naturligtvis i vilken utsträckning man rekryterar från andra länder, i vilken utsträckning man också lyckas fördela pengarna till riktigt bra forskning.
Under de senaste 30 åren, tittade jag på det där, så har antalet inskrivna studenter på svenska universitet och högskolor nästan tredubblat faktiskt. Från cirka 30 000 1990 till nästan 90 000 förra året. Kan det ha med saken att göra? Att det blir så många, som att det nästan finns en risk att universiteten blir de nya gymnasierna på något sätt?
Ja, det finns en sån risk. Det tror man måste vara väldigt medveten om. Vi är inte där nu, absolut inte, men det finns en sån risk. Och det handlar ju om hela vägen då, i vilken utsträckning har studenterna tillräckliga förkunskaper. När jag lyssnar på företrädare från de ingenjörsutbildningarna i Sverige, så är det, klagar de på bristande mattekunskaper. Och det är klart, och de gör stora insatser nu för att, så att säga, ta ikapp det eller rätta till det. Men det är klart, i grund och botten är det för sent att börja så sent. Och då är det ju liksom, vi måste börja tidigare med det. Så att grundskolan håller tillräcklig kvalitet och att därmed också eleverna som kommer ut från gymnasiet kan tillräckligt för att klara
av. Det finns en mer elitistisk take på det där också. Och det är så här, är det sannolikt att de 90 000 som studerar på universitet och högskolor idag har samma förutsättningar att klara högre studier som de 30 000 som gjorde 1990? Jag säger inte att det inte är så, men det är en intressant fråga att ställa sig.
Det är en jätteintressant fråga att ställa sig. Och det tycker jag är någonting man verkligen behöver fundera kring. Och man behöver ju också fundera kring, eller jag kan bara konstatera att det som har hänt är ju att vi har norm i samhället. Att det fina är att plugga på högskola, plugga på universitet. Men det finns ju många andra väldigt fina utbildningar, inte minst på yrkesutbildningssidan, som leder till jobb direkt och som är, jag menar, för mig, jag tycker att en professor är lika kunnig som en skicklig hantverkare. De är kunniga
på
olika
saker. Du är
från
Markaryd, du måste väl gilla egna företagare?
Eller? Jag är själv uppvuxen i en småföretagarfamilj, så att ja. Och där jag är uppvuxen, så där den värmepumpstillverkaren Nibel, jag har ju sitt säte där och så. Där läser ju folk. Många läser ju inte på högskola där, men det är ju en fantastisk plats ändå. Eller kanske tack vare det. Eller så att jag menar, det här gott yrkeskunnande är ju jätteviktigt. Och inte minst i det samhället vi lever i nu, där näringslivet förändras jättesnabbt. Och svenska tillverkningsindustrin är ju någonting annat än den var i 90-talskrisen. Det är robotar i industrin, det är high-tech hela vägen. Och då att få tag i yrkesduktigt, yrkeskunnigt folk, som man säger på vanlig svenska, det är helt nödvändigt för att vi ska kunna ha det välstånd vi har. Så att det tror jag är jätteviktigt.
En faktor som ibland nämns av debattörer på det här området är hur den ekonomiska modellen för ersättning till högskolor och universitet ser ut, där man får en del per registrerad helårsstudent och en del per student som slutför sina kurser och tar högskolepoäng. Och det här menar man då frestar universiteten att sänka examenskraven och därmed liksom försämra kvaliteten egentligen på utbildningarna. Kan det ligga någonting i det där, tror du?
Ja. Och det är någonting man behöver titta på.
Vill du titta på det?
Ja, jag är öppen för att titta på det. Sen är det här otroligt komplext. Mm. Att ersättningsmodell för universitet och högskola är jättekomplicerat. Och jag är inte säker på att lösningen på problemet är att göra en stor reform. Den riskerar att leda fel. Men jag tycker att man, om man ska svara nej på din fråga, så tycker jag att man, det tycker jag intellektuellt. Det är klart att universiteten och högskolans drivkraft, vilket incitament man ger upphov till i den ekonomiska modellen. Det är klart att det är, jag är ekonom, det är klart att det spelar roll.
Men vilka skulle alternativen kunna vara, utan att du liksom låser fast det vid någonting? Men jag har inte ens fantasi nog att föreställa mig hur man skulle kunna göra istället.
Nej, jag tycker man kan titta på, jag har inte heller någon modell i huvudet så där ska man göra, utan jag tycker man kan titta på hur andra länder gör. Jag tycker generellt sett i svensk politik så är det lite för mycket perspektivet why don't you do it like we do it in Sweden? Mm. Och inte titta på hur gör andra länder. Sverige är bra på mycket, men vi är inte bäst och jag vill att vi ska vara bäst. Mm. Och ett sätt att bli bäst är att göra som en idrottare, där fundera på hur gör de som är bäst tekniskt, fysiskt, vilken kost har de och så vidare. Mm. Och det skulle ju vi kunna göra också. Vad gör Israel när det kommer till techbolag som Sverige kan lära av? Vad gör Holland när det kommer till läkemedelsindustrin och forskning? och så vidare. Så det kan man ju välja. Sen kan man ju inte bara ta den politiken de har rakt av och importera in den i det svenska. Det måste ju liksom anpassas till det som är Sverige, men ändå försöka göra så istället för att åka till Bryssel och säga why don't you do it like we do it in Sweden.
Nej, den tiden kanske också är över möjligen. Har jag en känsla av att vi åker runt och missionerar om Sverige i världen på det sätt som har skett tidigare, eller?
Men förhållningssättet att vi tror att vi sitter inne på alla svar och att vi har en unik modell i Sverige som är bättre än alla andra, ja, det skulle jag hävda.
En sak jag tänker på i det här sammanhanget är att i till exempel fotboll, för att vi tog den metaforen alldeles nyss, där finns det ju liksom landslagsläge för de duktigaste och vi satsar på spetsen. Hur ser det ut på ditt område här då? Hur tillgodoser vi de absolut vassaste inom olika områden? Får de verkligen de möjligheter de behöver i Sverige?
I för liten utsträckning. Det finns öar där detta sker, där man strategiskt jobbar för att rekrytera talangfulla forskare från andra länder till Sverige. Men i för liten utsträckning. Och det behöver vi mer av, och där tror jag staten behöver göra mer.
Men vad kan du göra som utbildningsminister för att underlätta det då i så fall?
Men det handlar ju om vilken typ av pengar vi skjuter till, hur styrsystem ser ut till högre utbildning. Lagar, förordningar, regleringsbrev och allting, hur det utformas. Så det är klart att det finns möjligheter att påverka detta.
Och det vill du, eller?
Det är klart jag vill.
Det kan ju finnas något i minusvågskålen som inte vi tänker på här just nu.
Att jag vill påverka högre utbildning i Sverige. Jag har själv erfarenhet av det och jag vet att vi är bra, men vi är inte bäst och vi kan bli mycket, mycket bättre. Och jag brukar tänka liksom, om man tänker på en jordglob och så ser man Sverige eller de skandinaviska och nordiska länderna där, så tror jag många människor skulle titta på den jordgloben och känna att där är några länder i norra Europas utkant som är väldigt, väldigt härliga att leva i och väldigt bra. Men vi är ju inte den platsen som vi fortfarande, så vi delar ut Nobelpris, vi får dem inte själva. Och att universitet är en institution som har funnits i, lite beroende på hur man räknar, men snart 1000 år, om man tar det första, Bologna var väl 1080 någonting och Oxford något år senare. Nationalstaten har funnits sedan 1648-ish, den svenska freden och så. Det är klart att det är en institution som är beständig och som är viktig. Och det rikaste landet i världen, det dynamiska landet i världen, är USA. Man kan tycka vad man vill om det, men det är ett faktum. Och det de har är att de har de bästa universiteten och dit kommer de smartaste människorna. Det där spelar roll. Och vi är bra, men vi kan bli mycket bättre och vi är inte bäst. Och jag vill att vi ska vara bäst.
Lära av USA lite, låter det som då?
Ja, min liknelse var mer att den plats där kunskap produceras och där universiteten håller högsta klass, det är också en magnet för ekonomisk aktivitet, kulturell aktivitet och för välstånd.
En annan diskussion som förts mer intensivt de senaste åren är den om forskningens frihet och huruvida universiteten styrs allt för hårt av politiska trender. Ett exempel är den så kallade jämställdhetsintegreringen som kritiserats hårt, bland annat i boken Genusdoktrinen, skriven av Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn. Och jag intervjuade dem när den här boken kom.
Så fort du fattar något slags beslut eller så fort du planerar någonting för verksamheten, så ska de eventuella jämställdhetseffekter eller kostnader ur ett jämställdhetsperspektiv vägas in i detta. Så att du tillser att du så långt som det är möjligt inte skapar olika möjligheter eller olika villkor för män och kvinnor.
Kan man till och med säga att det är en slags över ideologi då, eller vad man ska kalla det?
Nej, alltså, det är inte säkert att det i jämställdhetsintegreringen som metod ligger en särskild ideologi om att det som vi sen kallar genusdoktrinen, utan det vi skildrar i boken är ju hur detta, när det hamnar i händerna på Nationella sekretariatet för genusforskning, omtolkas och blir en doktrin där teorier som utgår från en maktanalys av de här hierarkierna där vi har överordnade och underordnade, det blir det sätt på vilket man förstår alla verksamheter.
Jag antar att du har tagit del av diskussionen om jämställdhetsintegreringen. Tycker du att det verkar vara en bra idé?
Ja, det beror på hur man utformar det, skulle jag säga.
Så som att, det har blivit nu då?
Nej, men om man tänker, är universitetet immunt mot strukturer som gör att det är tuffare för kvinnor än för män? Nej. Är universiteten ingen jämställd plats? Precis som vårt samhälle inte fullt ut är en jämställd plats. Betyder det att, ska man av det dra slutsatsen att man ska ha kvotering eller att man ska på förhand bestämma att en viss typ av tjänster ska ha en viss kön eller så? Det tycker jag är mer tveksamt. Jag tycker inte att det liberala svaret på det är liksom inte kvotering, utan det är ju att se till att ha processer eller strukturer som gör att förutsättningarna är likvärdiga för män och kvinnor. Och det är ju någonting helt annat än det som det på vänsterkanten inte minst predikar.
Men det här är ju ett arbete som fortgår. Tycker du att det fortgår i den andan då, att skapa lika möjligheter snarare än lika utfall, som ju är något helt annat?
Det ser väldigt olika ut beroende på var någonstans i universitet Sverige man är, tror jag. Och jag tycker det är viktigt att diskussionen tar sin utgångspunkt i att det handlar om lika förutsättningar. Och får bli lite mer konkret. Alltså det är klart att det finns, har funnits och säkert finns. Jag har själv i alla fall ändå jobbat på universitetet i 10 år av mitt liv. Och jag har ändå sett manliga duktiga professorer som har påläggskalvar som får en tjänst på universitetet.
Som också är män.
Då. Påläggskalv, ja. Som en man.
Ja, en exakt, kalv.
En kalv.
Manlig kalv.
Mm. Manlig kalv, exakt. precis. Och som får en tjänst. Mm. Jag har sett det. Så att den problematiken finns. Lösningen på det är ju inte att kvotera och säga att nästa gång måste du ha en kvinna, utan lösningen på det är att göra någonting åt strukturerna som gör att det inte är öppna processer.
Mm.
Och det ser man också när man nu tittar på de lärosäten som jobbar med på riktigt öppna processer vid tillsättning. Att de utlyses i konkurrens där man också går utanför sitt eget lärosäte och så vidare när man rekryterar till en lektorstjänst till exempel. Dels blir det bättre kvalitet och det blir också bättre jämställdhet. Men det här, jag erkänner det, eller jag medger det, att det här är... Jag är ingen vän av kvotering, om jag uttrycker det så.
Får man tro författarna till boken Genusdoktrinen då, så har den här jämställdhetsintegreringen tagits rätt långt på sina håll. Nationella sekretariatet för genusforskning har fungerat som en spjutspets och regeringens förlängda arm, den förra regeringen då, för att vässa universitetens jämställdhetsintegrering. Och resultatet blev i förlängningen bland annat att enskilda universitetslärares litteraturlister ändrades, till exempel för att öka andelen kvinnliga författare, och det på ett sätt som de undervisande lärarna ibland också motsatte sig. Är det där någonting du tycker är rimligt eller inte?
Nej, jag tycker inte det. Jag kan inte exakta detaljen kring exempel.
Det var statsvetenskapen i Lund,
ja,
det här.
Ja, jag känner till den.
Ja,
den
känner
just
till
den
det.
Känner jag till, som jag har läst om det som jag bor där jag bor. Men, och jag vill inte uttala mig i det enskilda fallet, men jag tycker att det är viktigt att säga att det där är någonting som lärarna och forskarna på institutionen själva ska ta ansvar för och bestämma, och då måste det vara, det ska inte dikteras uppifrån, och då, ja, det ska inte bestämmas uppifrån, och då måste det vara så att man, det kan inte vara givet att litteraturen måste ha 100% balans mellan könen. Litteraturlistan måste inte ha 50-50 så att säga, mellan män och kvinnor, utan det måste ju vara vilken fråga är det som studenterna ska ta sig an, vad handlar kursen om, och sen så måste man göra en bedömning, och då är det ju ett faktum att om du tittar på historiskt material så kommer det vara, eftersom samhället var mycket mer ojämställt då, så kommer det vara hög andel manliga författare på litteraturlistan i en del ämnen.
Mm. Ja, det här handlade om fascismens historia, tror jag, om jag minns rätt. Och det var många män på hans litteraturlista då. Men å andra sidan, om det är som du säger att manliga professorer och så har manliga påläggskalvar, kan man inte tänka sig att manliga professorer och docenter också har en manlig take på litteraturlistan? Och att de behöver få lite påstötning från ett genussekretariat?
I den bästa världen tycker jag, eller i min värld måste det vara så att det där är någonting man diskuterar på institutionen, lärare emellan. Och på de allra flesta lärosäten så har man ju processer för detta där man, det ser lite olika ut. Men någonstans tar man i regel ett beslut om så här
Vem ska ha sista ordet?
Nej, men det där ser lite olika ut beroende på vilken institution och vilket lärosäte man är exakt på. När jag jobbade så gjorde man på ett visst sätt och på andra delar av Lunds universitet så gjorde man på ett annat sätt. Och så kan det få vara, det vill säga hur man tar beslutet. Men att det är lärarkollegiet som gemensamt tar ett beslut om detta tycker jag är viktigt. Och det är ju liksom poängen med vetenskap och akademin, att då för man diskussioner om jag tycker att den här boken eller den här vetenskapliga artikeln ska in på litteraturlistan av olika skäl. Och en annan forskare eller lärare tycker att en annan bok eller annan vetenskaplig artikel ska in på listan. Och sen får man diskutera och debattera sinsemellan varför den ena är bättre än den andra.
Mm. Ett annat exempel inträffade också i Lund för några år sedan. Det var en student på läkarprogrammet där som skriver ett mejl till kursledningen. Professorn i neurofysiologi, Germund Hässlov, ska hålla en föreläsning om arv och miljö som studenten är kritisk mot redan innan hon har hört den. Hennes kritik kvarstår förstås efter att hon har bevistat den här föreläsningen och främst handlar om vad Hässlov ska ha sagt under den efterföljande frågestunden. Han säger då att kvinnliga homosexuella har en citat manlig inriktning samt ifrågasatt om det verkligen är en sexuell läggning att vilja ändra sitt kön. Det här leder så småningom till att professorn blir utredd av universitetet och uppmanas använda en korrekt terminologi eftersom det finns risk för diskriminering under hans föreläsning. Ett mycket uppmärksammat exempel. Vad får du för tankar av det där?
Nej, men att det där är ju en del av den här, å ena sidan så måste elever, studenter, ska kritisera och ifrågasätta. Det är ju en del av hela Humboldt-traditionen på något sätt, att universitetet är en plats där man ska utforska och kritisera och vrida och vända och så. Och den rätten måste finnas, för studenterna måste ha den rätten. Samtidigt måste ju den enskilde läraren och forskaren har rätt att uttrycka sig som han eller hon vill. Använda vilka ord han eller hon vill.
Inom rimliga gränser, gissar jag.
Självklart. Mm. Man får aldrig diskriminera någon eller vara oförskämd eller så.
Och, men det var väl just det som var frågan här då, kanske. Det var bara för att förtydliga för dem som inte kan det här fallet. Det var ingen vetenskaplig konflikt huruvida det han sa faktiskt stämde. Det hävdade ju han att han hade vetenskapligt stöd för och han var professor i neurofysiologi. Utan det var snarare en fråga om människor blir faktiskt kränkta av det här, att få höra det där av dig, oavsett vad din vetenskap säger. Och det är ju en annan fråga.
Ja, och det griper in till den större frågan, nämligen, om jag får göra den här frågan lite större än i enskilda fall, för i enskilda fall tycker jag är svårt, för det kan alltid finnas kontext och så. Men vi har ett problem som är att identitetspolitiken, och jag understryker att jag kan inte bedöma om det här enskilda fallet har med det att göra, men om vi gör frågan lite större och lite bredare. Så att i de identitetspolitiska strömningar som finns i västvärlden, inte minst i USA, de tar sig nu till Sverige. Och identitetspolitik är inte liberalism. Att ha som utgångspunkt att man tror på särbehandling, att någon inte kan förstå, någon som inte tillhör min grupp kan inte förstå mig eller kan inte vara representativ för mig. Det är ju någonting annat än liberalism, någonting annat än lika behandling. Om man tittar på rösträttsrörelsen, om man tittar på medborgarrättsrörelsen, så var det ju lika behandling som var poängen med den. Inte särbehandling. Och det är ju någonting annat vi ser nu som har väldigt kollektivistiska drag och som i förlängningen nästan alltid landar ner i slutsatsen det behövs kvotering. Sen kan den kvoteringen då vara baserad på jämställdhet, baserad på etnicitet eller baserad på någonting annat. Men det blir liksom alltid slutsatsen av det. Och det är en väldigt dålig utveckling i vårt samhälle. Och hela poängen med akademi och högre utbildning är ju just att konfronteras med åsikter, åskådningar, teoribildningar som jag själv inte gillar, som jag själv aldrig har tagit del av tidigare och kanske just därför inte gillar, för att jag inte förstår mig på det. Det är liksom hela poängen med högre utbildning. Det är en kitt arbete eller olika idéer och olika perspektiv möts. Och sen är ju idealet att vetenskapssamhället över tid landar i att vissa metoder eller vissa teorier är bättre än andra eller är mer rimliga än andra.
Vi ska bara mer i det här alldeles strax. Men jag ska bara säga till er kära lyssnare att vi har kommit till den punkt i fredagsintervjun där vi faktiskt säger hej då till dig som inte prenumererar på Kvartal. Vill du också ha tillgång till den reklamfria fullängdsversionen av fredagsintervjun framöver så hittar du våra prenumerationserbjudanden på kvartal.se/prenumerera. Men till dess du blir prenumerant får du nöja dig med ett avslutande litet smakprov på det du går miste om. Tack för den här gången. Vi hörs om en vecka. Ska universitetslärare överhuvudtaget uttala ord som idag uppfattas som kränkande av många?
Det handlar om identitetspolitik.
Ska han behöva höra N-ordet då som är så laddat för honom?
Diskriminering är inte acceptabelt och vi måste ha lika behandling.
Men det skapar ju då den här osäkerheten och rädslan som du inte vill ha.
Precis. Det här måste ske med respekt. Nej, och därför tycker jag det är viktigt att vi för den här diskussionen.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.